En podcast från Aftonbladet.
President Donald Trump has warned Iran against laying mines in the Strait of Hormuz and threatened to blow up any ship attempting to do so.
Iran hotar med att helt blockera det viktiga Hormuzsundet, bland annat genom att minera det för att hindra fartyg från att passera. Iran har också attackerat flera transportfartyg och som svar attackerade USA natten till idag den 11 mars mängder av iranska fartyg. Bland annat ska man ha förstört över 10 minfartyg.
I think mines are really the threat that everybody feared the most.
Hormuzsundet är enda vägen ut från Persiska viken till öppet hav. Och eftersom mängder av oljeproducerande länder omringar viken så är det en viktig handelsled för oljan och världsmarknaden. Hormuzsundet har varit omstritt sedan 1500-talet och bland annat kontrollerade portugiserna sundet i över 100 år. Under det så kallade tankerkriget som var en del av kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet attackerades hundratals handelsfartyg av båda sidorna. Så vad vinner Iran på att blockera sundet idag? Och kan USA stoppa den här blockaden? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily, idag med mig Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Hej och välkommen Niklas.
Tack så mycket.
Hur mycket attackerar Iran fartygen ute i sundet nu? Alltså vi hör ganska mycket om att oljepriset och att ekonomin påverkas. Men vad händer egentligen där ute på vattnet nu?
Det har kommit några rapporter under natten och morgonen nu att 3 fartyg uppges har träffats av projektiler, men jag vet i talande stund inte så mycket mer än så. Det är ganska begränsat än så länge. Det har funnits rykten om att Iran har börjat minera sundet, men jag har inte sett några säkra uppgifter om det heller. Det som har hänt är att USA attackerat 16 minläggningsbåtar enligt egna uppgifter då, som huvudsak verkar ha legat vid kaj. Och man har även attackerat minlager då. Totalt sett så säger man att man slagit ut 50 iranska örlogsfartyg ungefär under kriget, så det är oklart vad som finns kvar av den iranska flottan överhuvudtaget.
Det låter ju som ganska många fartyg. Är det en stor del av flottan som är utslagen nu?
Det skulle jag nog säga, i alla fall de större fartygen. Så finns det ju många, många båtar och så här mindre fartyg man kan använda.
Och vissa säger ju att Iran blev nästan experter på att attackera och kontrollera det här Hormuzsundet under det så kallade tankerkriget på 80-talet. Då utförde man ju attacker från båtar, men man använde sig också av missiler och sådana här minor då. Vad gör Iran nu idag?
Det stora som tillkommit såklart är ju drönare, som vi har sett på Röda havet också, att man har kunnat använda för att attackera sjötrafiken. Men än så länge är det ganska begränsade åtgärder här i Hormuzsundet. Det är hotet om attacker, mer än attackerna i sig, som har räckt för att i stort sett stänga ner trafiken. Men Iran har förstås vetat alltid hur känsligt det här området är och vilken skada man kan åsamka genom att stänga det. Så de har ju förberett sig för den här typen av situation. Och det är en mängd vapen eller liksom olika sätt man kan använda. Det är minor förstås, det är småbåtar med olika typer av vapen, robotar och drönare då. Och de här avstånden är ju ganska små, sundet är som minst kanske 40 km brett. Så det gör ju att man har ganska goda möjligheter att använda många olika typer av vapen.
Så Iran kan idag nå ut över hela sundet, om man säger så?
Ja, det måste man kunna säga. Det går inte att gömma sig där.
Och det kommer ju också uppgifter om att fartyg som ändå vill passera genom det här sundet, att de flaggar om till kinesisk flagg för att inte attackeras av Iran. Vad vet vi om det här?
AFP har rapporterat, det har jag sett, att runt 30 fartyg i Gulfen eller i det här Hormuzsundet har ändrat den här informationen de sänder ut via sina AIS-system då, för att undvika att bli måltavlor synbarligen. Så det är ett Panama-flaggat fartyg som ändrade uppgiften om sin destination till kinesisk ägare när de försökte passera genom sundet. Andra har indikerat att de har turkiska ägare eller någon har till och med skickat ut muslimsk för att liksom försöka undvika att bli attackerade.
Funkar det här och vilka är det som Iran väljer att rikta in sig på när de attackerar de här fartygen?
Ja, jag har inga riktigt säkra uppgifter om det. Det har varit ganska få attacker hittills, så jag har inte sett någon liksom trend så. Men just nu så är det ju hotsituationen som som gör det. Så vissa fartyg har ju faktiskt tagit sig igenom och chansat på att inte bli attackerade. Och det har ju gått, men de flesta ligger fortfarande kvar och väntar bara.
Och det här med att liksom passera genom olika sund och vatten och så, det regleras ju ofta i internationella lagar och olika bestämmelser. Hur ser det ut? Är det någon eller är det några som har, så att säga, rätt att använda det här sundet, eller får vem som helst passera, eller hur funkar det här?
Ja, vem som helst ska få passera egentligen. Det är Iran i norr och Oman i söder som har territorialvatten i sundet egentligen. Men FNs havsrättskonvention, som är egentligen den lag vi har för det här, är väldigt tydlig med att civila fartyg ska få passera. Iran kan liksom ha vissa möjligheter att trygga säkerheten och sådär under transitering, men i stort sett inga lagliga möjligheter att stänga sundet för normal civiltrafik. Det får man helt enkelt inte göra då. Men med det sagt så har ju internationell rätt en ganska tuff tid i världen just nu. Alltså Israels och USAs angrepp på Iran är ju till exempel i min värld ett solklart folkrättsbrott, som jag inte uppfattar att de ens brytt sig om att försöka motivera på rättslig grund. Så lagar har ju liksom ganska liten betydelse i det här.
Är Hormuzsundet Irans enda strategiska trumfkort i kriget mot USA? Hur kan USA tänka svara på de här attackerna de kommande dagarna? Vi pratar mer med Niklas Wendt här i Aftonbladet Daily alldeles strax. Idag den 11 mars när vi spelar in, hur ser det ut idag? Är det här sundet stängt eller passerar vissa fartyg? Det känns som att det kommer ganska många olika uppgifter om det här.
Ja, nej, men några fartyg har ju passerat, men de allra flesta ligger kvar. Och det, man vågar helt enkelt inte gå igenom. Det är liksom svårt med försäkringar och det är liksom, risken bedöms för stor helt enkelt.
Hur mycket påverkas världshandeln då av att passagen genom Hormuzsundet begränsas så här?
Före kriget så passerar ungefär 20% av världens olja genom det här sundet, och 20% av den flytande naturgas som blivit ett allt viktigare bränsle också. Och det här påverkar ju såklart alltså tillgången på de här varorna på världsmarknaden, men det är ju inte det enda som händer. Det blir en kaskad av problem som liksom som dominobrickor ramlar vidare på varandra i hela liksom världsekonomin. Dels har man ju då på liksom producentsidan att lagren av olja in i Gulfen börjar fyllas upp för att den inte går att skicka vidare. Och man börjar tvingas stänga av pumpar och sånt där, vilket som det beskrivits för mig inte är så enkelt att starta upp igen när man väl har gjort. Alltså det är inte som en kran som man bara vrider av och på. Och sen på andra konsumentsidan så har vi förstås, vi är beroende av olja som bränsle, men det är också en insatsvara i många industriella processer. Alltså så brist på svavel, en sån här biprodukt från oljeraffineringen, påverkar kopparproduktionen i Afrika, vilket leder liksom till problem för de som är beroende av den metallen. Mikrochipproducenter i Taiwan kommer känna av bristen på helium som kommer i mängder från Qatar i normala fall. Och mikrochip är en så avgörande komponent i jättemycket teknik. Vi har en fjärdedel av världens gödningsmedel som passerar sundet i normala fall, vilket kommer kunna påverka jordbruk och skördar och leda till matbrist och så. Så det är ju liksom enormt många problem som kommer bli värre ju längre det här pågår.
Det rapporteras ju mycket om oljepriserna och bensinpriserna, men det låter ju på dig då som att det här får mycket större konsekvenser för världsekonomin och handeln då?
Ja, och allt längre ju längre tid det tar, så att säga, innan det här öppnas igen. Det är ju redan på något sätt den största oljechocken i historien. Och vissa av de här konsekvenserna kommer ju bli uppenbara först senare. Många industrier kanske har ändå vissa lager och har en viss motståndskraft. Men om det här går dagar och veckor till så kommer det märkas.
Och för ganska exakt 5 år sedan så fastnade ju containerfartyget Ever Given i Suezkanalen i 6 dagar. Och varje dag då stoppades varor till ett värde av mellan 9 och 10 miljarder dollar från att passera. Om vi jämför med vad som hände i Suezkanalen för 5 år sedan med vad som händer idag i Hormuzsundet, vad finns det för likheter?
Nej, men just att det är några sådana här sund och smala passager i världen som är väldigt viktiga, och det här är ju 2 av dem. En skillnad med Suezkanalen är ju att den går att undvika. Man kan ju segla runt, även om det tar lång tid och blir dyrare. Men oljan och de andra produkterna från Persiska viken, ja, den måste i princip passera Hormuzsundet. Man kan liksom frakta om en del till någon ledning genom Saudiarabien och sådär. Men det går liksom inte, det mesta tar stopp om man inte kan segla där. Så det är ju en ganska stor skillnad.
Och nu hotar ju som sagt Iran med att minera och helt blockera Hormuzsundet. Men vad vinner Iran på att göra det här? Vad finns det för strategiska vinster att hämta?
Ja, det är ju ett sätt att slå tillbaka framförallt mot USA. Så Iran kan inte mäta sig med Israel och USA rent militärt. Det man försökte göra hittills är ju dels eskalera då horisontellt genom att bombardera USAs allierade i regionen. Och det andra kortet man har är ju ekonomisk krigföring. USA är ju inte hårdast drabbade av brist på olja eftersom man är så här en energiexportör själv. Men konsekvenserna för världsekonomin påverkar USA väldigt mycket. Och Donald Trump är ju generellt känslig för liksom läget på börsen och så. Det är ju en sån här faktor som han alltid har lagt stor vikt vid. Och det är ju inte toppenläge för republikaner som vill bli valda i mellanårsvalet senare i år, att ha en president och partiledare som har lovat slut på oändliga krig i Mellanöstern och bättre ekonomi på hemmaplan, när han istället då har startat ett helt undvikbart storkrig i Mellanöstern som dessutom lett till skenande priser. Så ju större ekonomiska konsekvenser, desto större kommer ju pressen bli på Donald Trump att avsluta kriget. Det är väl så iranierna tänker, förutsätter jag.
Och Trump har ju också sagt att han kan tänka sig att ta kontroll över det här sundet för att på det sättet skydda internationell handel. Men skulle det vara möjligt för USA att göra det?
Möjligt, ja, i någon mening. Men det är ju enormt svårt. Och vi har ju ganska färska exempel på hur svårt det kan vara. Alltså våren 2025 gick USA till attack mot Houthi-milisen i Yemen. Man kanske kommer ihåg det mest för att försvarsministern Pete Hegseth avslöjade attacken i en chattgrupp som en journalist bjuds in till av misstag. Men det var ju då att Houthierna hade börjat attackera sjöfarten på Röda havet efter Hamas attack mot Israel. Och USA hade börjat med att försöka eskortera fartyg och liksom skydda dem från angrepp. Men det funkade inte eftersom det inte avskräckte Houthierna från att attackera igen. Så i mars 2025 då drog man igång en bombkampanj som höll på ett par månader. Men trots jättestora kostnader och jättemycket förbrukad ammunition så lyckades man liksom försvaga Houthierna men inte slå ut deras kapacitet. Så det här kriget slutade med någon sorts vapenvila då, utan någon liksom beständig seger. Då handlar det liksom om en milis, en liten icke-statlig aktör som är oändligt mycket mindre kapacitet än en stor konsoliderad stat som Iran, som USA då ändå inte lyckades besegra. Så jag tycker att det visar ganska bra vilka svårigheter det inbegriper på något sätt att skydda sjöfarten i så här trånga vatten. Det är berget på den iranska sidan, det är ganska goda möjligheter att gömma sig. Och avstånden är ganska korta. Man kan ju eskortera lastfartyg. Men då måste man ju gå in i sundet med sina egna jagare. Utsätta dem för risker. De är inte heller osårbara. Man måste ha liksom övervakning med flyg, helikoptrar. Och jag är tveksam till om man ändå kommer kunna eskortera tillräckligt många fartyg för att faktiskt lösa problemet. Förra året kan du 50 oljetanker som dagen gå inom sundet. Det kommer bli svårt under eskort. Något annat man skulle kunna göra är sätta in markstyrkor på något sätt och försöka säkra stränderna där, liksom trycka ut avstånden för iranska attacker. Men då hamnar man i den situation som man absolut har velat undvika med boots on the ground i Iran och ett väldigt liksom utvidgat och förlängt krig. Jag ser inga bra alternativ helt enkelt.
Det låter ju som när du beskriver det som att Hormuzsundet verkligen är ett strategiskt trumfkort nästan för Iran.
Ja, men det måste man ju verkligen säga att det är. Och det har ju alla vetat om, vilket är en av sakerna som gör det väldigt underligt att förberedelserna för att hantera den här situationen tycks så bristfälliga från min horisont, eftersom man har pratat om det i decennier. Liksom.
Och det här är ju en pågående händelse. Hur tror du att de kommande dagarna kommer se ut?
Ja, det är väldigt svårt att förutspå tycker jag. Det hänger ju väldigt intimt ihop med vad hur USA egentligen tänker sig att det här kriget ska, vad det ska leda till och vad målen med det är. Vill man fortsätta det så måste man ju på något sätt försöka öppna sundet eller ha liksom trafik därigenom. Men jag har svårt att se hur man ska åstadkomma det och hur man ska kunna rucka på liksom den iranska regimens beslutsamhet på något sätt eller att störta den eller... Ja, jag har väldigt svårt att se hur det ska gå till helt enkelt. Jag... Jag är lika spänd som alla andra bara för att se vart det här leder någonstans. För jag, som sagt, jag har svårt att se. Det finns liksom inga enkla lösningar på det här, tror jag.
Skulle det här kunna tvinga fram nya förhandlingar till exempel?
Det skulle det kunna göra, absolut. Det är ju kanske det mest uppenbara sättet att lösa det på. Att på något sätt få till en fred, då, eller vad man ska säga. Någon typ av avtal, att USA dras tillbaka eller låtsas att man vinner eller på något sätt. Men då hamnar man i samma situation som man var innan kriget också. Att man ska försöka komma överens om någonting som man har svårt att komma överens om.
Men nu befinner vi oss i någon sorts dödläge.
Ja, det skulle jag tro. Jag vet inte vad USAs plan är framöver, så att säga. Om det är att försöka eskortera fartyg och bryta liksom den iranska blockaden, skulle kunna vara så att man försöker göra det först.
Sist här, Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Lovis Saxon Svensén och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.